Hon arbetade med att svara på sex och relationsfrågor medan hennes egen relation var ett kaos. Hanna Therese Arnhögs liv präglades under många år av beroende, medberoende, förnekelse och självhat. Hanna Therese Arnhög är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Schultz. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
Hej.
Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slänga, jag höll på att säga i alla fall i mitt fall 100 år sedan.
Ja,
jag jobbade någon helt annanstans och då gästade du oss titt som tätt med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten. Mm. Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
Ja, men det går. Det är inte så alltså, egentligen är det inte så... Det är inte så mycket som har hänt. Det är väldigt mycket som har hänt.
Ja, det är väl det, va?
Men jag jobbade ju med det som du precis pratade om väldigt länge. Och gjorde det väldigt bra, ska jag säga. Mm. Även om jag själv inte hade någon aning om vad jag pratade om, så sa jag ändå ganska bra saker. Jag tror att mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
Mm. Du startade ett eget skivbolag, va?
Ja, exakt. Något helt annat. Ingen gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
Du var boss?
Ja, men ja, faktiskt. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
Du blev superkär.
Ja.
Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen, men...
Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig, om än ganska uppskruvad både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest att man går in med olika bagage och man liksom behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu till korta kommande som man kanske försöker liksom lägga på varandra.
Mm.
Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag. Vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är. Typ,
när mellan... finns man för någon och när...
Ja, vad är medberoende liksom... och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla tror jag liksom tampas lite med genom livet.
Men tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
Verkligen. Alltså halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig. För att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början. Och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa... eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här, så nu blir det bra. Så att det är ju jättelänge, man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
Mm. Kan du säga något om den?
Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här... Jag måste lämna dig, för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
så han lämnar dig till slut.
Slut blir det så. När ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju, men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
Mm.
Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer... Värre än det är ju att bli lämnad.
Mm.
Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert.
Men du, när du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda, och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken. För att till slut så var jag tvungen att frågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre. Förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Ja.
Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
Aspirerande författare,
ja,
skulle jag
snyggt.
Säga.
Ja,
men jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare.
Ja.
Jag har bara inte skrivit böcker än. Så att jag hoppas att det här
är... Så det
är...
finns mer, ja, där inne?
Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation.
Mm.
För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
Mm. Och hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här, ja, och är helt okej med det.
Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej.
Mm. För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
Ja, men just idag mår han bra.
Mm.
Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där.
Mm.
Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
Mm. Ni har ju barn tillsammans, så jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Mm. Men är er relation helt avslutad, alltså ur er kärleksrelation?
Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig, Titti,
ja,
det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom. För att han är liksom till syvende och sist min anhöriga och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det. Men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen, inte dras in i det där medberoendet igen?
Ja, medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen, hela tiden en färskvara. Så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken. Att jag verkligen, för ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv, gör ju han med sig och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel och så bestämde jag mig. Jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så och hur har de reagerat?
Ja, men framförallt liksom ex eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt som jag har burit och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad. Och då fattar jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite. Och det är ju som att jag får lite att ha upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan. Någon som kanske inte har levt helt i sanning. Någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona på något sätt. Som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ. För att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
Så jag började liksom, hur reagerade folk?
Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as liksom. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu, typ så.
Fint, det gör något med en när man säger förlåt.
Ja, verkligen.
Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
Otroligt glad.
Ja, var det en fin tidig morgon?
Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
Det är ändå din vanliga tid.
Så att precis, jag var inte så orolig, men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverigetröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
Gud vad härligt. Hanna-Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
Stort tack till dig.